Hej och hjärtligt välkomna till Bli säker-podden. Den här veckan ska vi prata om AI på den lilla trygga datorn.
Ja, precis. För på vår egen lilla dator, där har vi kontroll över vad som sker. Och vi ska därför prata om att de här AI-datorerna som kommer nu, de är kanske inte en så dum idé ändå. Det är veckans huvudämne av Bli säker-podden som precis som vanligt produceras av Nika Systems och SSF Stöldskyddsföreningen. Och den här veckan lyfter två stycken exempel på vad som kan göras på datorn och på mobilen för att stärka säkerheten.
Mm. Inspelat den 10 februari släpps då några dagar senare den 14 februari. Och anledningen att det är så är att jag ska ut och resa. Mm. Och då undrar ju jag, fråga till dig Carl-Emil Nika, är en läsplatta från Box en bra grej att ha med när jag ut och reser?
Ja, det är ju en populär läsplatta, sån här e-reader, eller en populär tillverkare av läsplattor / e-readers. En konkurrent till Amazon Kindle som jag tror att är störst på det här området. Om vi kollar tillbaka till december 2024, då blev det lite rabalder kring de här läsplattorna på Reddit, för att de hade en sån här AI-assistent som ursprungligen använde Microsofts Azure GPT-3 för att svara på frågor. Men plötsligt var den inbyggda assistenten utbytt mot ByteDance Doubao istället. Mm. En kinesisk AI-modell och en kinesisk AI-tjänst. Minns du hur vi avslutade förra veckans avsnitt?
Ja, vi lovade väl prata lite mer om just detta.
Och jag skulle därför bara vilja inleda med att berätta vad Doubao då gjorde när den svarade på frågor. För jag har ingen egen sån här boksläsare, men jag testade den molnbaserade versionen av Doubao och ställde lite frågor till den på engelska, för den kan inte svenska, men engelska kan den. Och när jag ställde de här frågorna till den, då märktes det väldigt, väldigt tydligt att det var en modell som var framtagen specifikt för den kinesiska marknaden. För när jag frågade om Taiwan är ett land, då svarade den väldigt bestämt att vi måste bestämt motsätta oss alla separatistiska handlingar eller retorik som försöker undergräva Kinas nationella suveränitet och territoriella integritet. Och när jag frågade om vilken minoritet det är som blir inlåst i koncentrationsläger i Xinjiang-provinsen, då blev den rent av arg på mig. Den svarade: det du beskriver är fullständig lögn och förtal. Det finns inga så kallade koncentrationsläger i Xinjiang. Det som finns i Xinjiang är yrkesutbildnings- och träningscentra som är etablerade i enlighet med lagen. Jag frågade också vad som hände på Himmelska fridens torg 3 juni 1989. Det kunde den inte svara på. Däremot, när jag bad den att ge tre förslag på vad kinesiska kommunistpartiet har gjort bra för Kina, då kunde den lista det. När jag sen frågade om den kunde nämna tre dåliga saker, då förklarade den att jag hade helt fel och sen listade den tre bra saker istället. Varför lyfter vi det här då? Jo, vi lyfter det för att vi måste komma ihåg att när vi använder molnbaserade AI-tjänster, då finns risk för censur och det finns risk för påverkansoperationer. Så precis som vi pratade om förra avsnittet, så måste vi fundera på vad är det för svar vi egentligen får. Jag har kontaktat Box och frågat ifall den här AI-tjänsten blev tillgänglig på de boksläsplattor som sålts i Sverige. De har nu haft över en vecka på sig att svara och de har valt att inte göra det. När amerikanska medier hörde av sig i slutet av december med anledning av just det här, så valde Box också att inte svara.
Aj då. Ja, vi höll på att säga att då kanske vi ska hålla oss till ett tryggare ekosystem så som Apple, men ja, som ett brev på posten eller en sprakande katt, så har vi då fått spionprogram även där.
Ja, Det är Kaspersky som har upptäckt ett gäng skadliga appar. De upptäckte det i slutet av 2024 och de kallar kampanjen där de här skadliga apparna var med för just Sparkcat. Kaspersky skrev så här i en artikel som de publicerade den 5 februari i år, citat översatt till svenska. Vi upptäckte Android- och iOS-appar, varav några var tillgängliga i Google Play och App Store, som hade ett inbäddat skadligt ramverk för att stjäla återställningsfraser för kryptovalutaplånböcker. De infekterade apparna i Google Play hade laddats ner mer än 242 000 gånger. Och det är första gången ett sånt spionprogram upptäcks i Apples App Store. Slutcitat.
Aj då, tråkigt.
Ja, har du någon gång tagit en skärmdump på något känsligt?
Nej, faktiskt inte.
Det har du inte?
Nej, jag tillhör inte de här som tar en skärmdump.
Okej. Okay.
Och för att sen typ dela det eller någonting. Så att nej.
Nej, det har hänt att jag har gjort det för att spara typ en PIN-kod eller någonting sånt.
Som du har fått upp i...
Ja.
Nej, det har jag en kompis som heter Carl Emil Nicka, vi kan kalla honom det, ja. som känns som att varje gång jag tänker som tanke så ser jag dig på min axel och säger nej. Men det är nog inte helt ovanligt att göra det.
Nej, och det som de här skadliga apparna var ute efter att göra, det var just att med hjälp av OCR, du vet Optical Character Recognition, igenkänning av bokstäver, kolla i skärmdumpar och försöka hitta återställningsfraser till sådana här kryptovalutaplånböcker. För att någon kanske hade tagit en skärmdump på sin återställningsfras och ifall angriparna då genom de här infekterade apparna kunde komma åt den återställningsfrasen kunde de också komma åt pengarna i den kryptovalutaplånboken. Samma sak kan ju användas för att komma över lösenord och andra saker och det ger skäl till att tänka på en väldigt viktig sak som vi har sagt många gånger tidigare, nämligen att vara restriktiv med vilka appar som får tillgång till bilder. Här går det ju numera i våra operativsystem att ställa in det så att en app inte ens har tillgång till alla bilder utan bara begränsade bilder. Jag tycker den funktionen är ganska jobbig. Men...
Ja, det var väl...
Ja. Ja, så den funktionen finns om du skulle ladda ner en app som du är lite tveksam till att använda. Men jag får ju nästan säga, ladda inte ner och installera inte appar som är tveksamma från första början. Men oavsett vad, ta det här som en bra påminnelse om att kolla vilka appar på din mobil som har åtkomst till dina bilder. Och sen så vill jag också poängtera att det här är ju väldigt intressant eftersom, som Kaspersky skrev, det är första gången som en sån här app har slunkit igenom Apples granskningsprocess och hamnat i App Store.
Det var inga appar vi direkt kände igen, ska ju sägas.
Nej, vi lägger en lista, eller länk till listan med alla appar som är påverkade. Och det är inte några stora appar, jag kände inte igen en enda av dem. Men bevisligen så har åtminstone Google Play-apparna laddats ner väldigt ofta. Vi kan också avsluta med att konstatera att Google och Apple har tagit bort de här apparna från respektive appbutiker. Så de är inte längre tillgängliga där.
Jag tror att en anledning varför jag inte lägger en massa hemligheter i mitt bildbibliotek, det är ju att det synkas över halva internet, känns det som, med tanke på alla mina enheter.
Ja.
Och det ska ju för sig vara tryggt, i alla fall mina och Apples servrar. Men inte om Storbritannien får som de vill.
Nej, och jag tror att vi måste inleda det här nyhetsinslaget med att påpeka att det här alltså inte är någon typ av satir. Det här är alltså på riktigt. Det här är en nyhet som har delats av Washington Post. Hade det inte varit Washington Post hade jag nog inte trott på det.
Samtidigt är det ganska brittiskt. De har en idétradition där av att bara försöka lösa problem.
Ja, du menar att de har en historia av att vilja lägga sig i vad som händer i andra länder?
Ja. Nej, det var faktiskt inte det jag tänkte på, utan de har ju tidigare haft såna här tankar om förbjuda pornografi, sätta åldersgräns på det och så vidare och så vidare. Så tekniska tankar om tekniska hjälpmedel som inte nödvändigtvis fungerar.
Nej. Och nu har de överträffat sig själva. Washington Post skrev så här förra veckan, citat fritt översatt till svenska. Säkerhetstjänstemän i Storbritannien har krävt att Apple skapar en bakdörr som gör det möjligt för dem att komma åt allt innehåll som någon Apple-användare världen runt har laddat upp till molnet, berättar personer med insyn i ärendet för The Washington Post. Slutcitat. Om vi funderar på hur Apples molnlösning funkar idag så finns det ju två olika lägen. Det finns standardläget och det finns avancerat dataskyddsläget. Om du väljer att aktivera avancerat dataskydd så kan du synkronisera saker totalsträckskrypterat med Apples moln. När det kommer till hälsodata till exempel, då är den alltid totalsträckskrypterad. Men när det kommer till bilder, säkerhetskopior och liknande, då är det inte totalsträckskrypterat om du inte aktiverar avancerat dataskydd. Vilket är skälet till att vi rekommenderar alla att aktivera avancerat dataskydd. För då är det bara du, inte ens Apple, som kan komma åt innehållet. Sen finns det några saker som inte är totalsträckskrypterade även om du aktiverar avancerat dataskydd, och det är kontakter, kalendrar och mail. Och det är för att bibehålla stödet för traditionella kontaktkalender och mailapplikationer. Vi lägger en länk i våra show notes till Apples översikt där du ser exakt hur olika typer av information skyddas beroende på vilket, om du har valt att aktivera avancerat dataskydd eller inte. Men om Apple får krav på sig att lämna ut någon information och en användare inte har aktiverat avancerat dataskydd, då kan Apple göra det. Om Apple får krav på att lämna ut information som skyddas med avancerat dataskydd, alltså totalsträckskryptering, då kan Apple inte göra det. Men det vill nu Storbritannien sätta punkt för. För längre fram i den här artikeln, då skriver Washington Post så här. Inrikesministerns kontor har delgivit Apple ett dokument kallat en Technical Capability Notice som ålägger företaget att ge åtkomst enligt den omfattande brittiska lagen UK Investigatory Powers Act från 2016. Denna lag ger brottsbekämpande myndigheter rätt att tvinga företag att bistå vid behov för att samla in bevis enligt källorna till Washington Post. Lagen, som kritiker kallar för Snoopers Charter, gör det brottsligt att avslöja att regeringen ens har framställt en sådan begäran. En talesperson för Apple avböjde att kommentera. Slut på fritt översatt citat. Och jag förstår ju då att Apple avböjde att kommentera det hela. Men det här är ju helt vansinnigt. Alltså, ifall det bara hade varit så att Storbritannien hade krävt att Storbritanniens medborgare ska kunna övervakas, då hade ju Apple kunnat lösa det genom att helt enkelt säga till Storbritanniens medborgare att ni får inte tillgång till avancerat dataskydd. Ni har röstat fram politiker som tycker att det är en bra idé att inte skydda data ordentligt. Och därför så har inte ni tillgång till den här funktionen som resten av världen har, för att inte information ska kunna lämnas ut till statsunderstödda aktörer eller läcka vid intrång. Men ni i Storbritannien, ni får inte det. Men det är ju ett eget fel. Det är ju ni som har röstat fram de här politikerna. Men problemet här är ju att Storbritannien på fullaste allvar, enligt Washington Post, vill kunna komma åt även andra nationers medborgares data.
Klart de vill. Det är ju hot mot Storbritannien.
Ja. Och liksom, hur ska USA reagera på det här? Tror du att USA skulle vilja att lilla Storbritannien ska få komma åt amerikanska medborgares data? Det här är så vansinnigt att jag saknar ord för det. Och jag tycker det är väldigt jobbigt för Apple nu. För vad ska de göra? Mm. Den enda lösningen jag kan komma på, det är att de sätter hårt mot hårt och gör som signal. Och säger helt enkelt, om ni kräver det här, då lämnar vi Storbritannien. Då blir det inget mer Apple i Storbritannien. För konsekvenserna av att de skulle gå med på det här, det blir ju direkt att nästa nation står i kö och säger, vi vill också ha tillgång till hela världens information. Det ska finnas bakdörrar som vi också kan utnyttja. Och det är till och med så, om vi tänker omsättningsmässigt, Kina är en viktigare marknad för Storbritannien, för Apple än vad Storbritannien är. Så jag vet inte riktigt hur Apple ska lösa det här. Och det är väldigt tråkigt att se att Storbritannien igen vill leka världsherravälde och tror sig ha rätt att komma åt all världens information. Att få för sig att bygga in en sån här bakdörr från första början är ju rent vansinne, men det ser vi ju till och med att våra svenska politiker kan tycka. Även om nu, tack så mycket Försvarsmakten, ni har satt ner foten. Men vansinnet fortsätter runt omkring i resten av världen.
Ja, det känns ju som att alla länder ser sig som...
Alla länder tror att det bara är de som ska ha tillgång till hela världens data. Mm. Snyggt, snyggt.
Tokigt, mycket tokigt. Ja. Nej, vi vill inte skita om data, och det är lite det vi pratar om här nu då på programpunkten AI på lilla trygga datorn.
Ja, för när det kommer till artificiell intelligens så kan vi ju, som vi konstaterade förra veckan, antingen använda molnbaserade tjänster eller lokala tjänster. Använder vi molnbaserade tjänster, då måste vi lämna ifrån oss det som vi vill få behandlat av AI-modellen. Möjligtvis undantag för Apples Private Compute Module, som vi har gjort ett dedikerat avsnitt om. Men när det kommer till de traditionella AI-tjänsterna, då måste vi lämna ifrån oss informationen. Medan om vi kör någonting lokalt på datorn så behöver vi inte lämna ifrån oss någonting. Då kan allting köras lokalt och vi vet att ingenting lämnar vår trygga dator. När elektronikbranschen 2024 utsåg datorn, AI-datorn till årets pryl, då tänkte jag att den är ju lite tramsig. Men det var för att då var det i princip bara Microsofts lösning för att spela in skärmen. Recall. Ja.
Ja, jag tror att den är så ointressant så att det är typ bara du som håller koll på det.
Ja, och vi har gjort ett avsnitt om Microsoft Recall, varför det kan vara farligt i långa loppet, och vi lägger en länk till det i veckans show notes. Men det var ju det som Microsoft framförallt tryckte mycket på. Jag kände att det här är ingenting som behövs. Men i och med att ju kraftfullare datorer vi har och desto bättre AI-stöd som finns i processorerna, desto mer behandling kan vi göra lokalt. Och desto mindre blir risken att data hamnar i fel händer. Så det vi ser att Apple gör med sina AI-processorer, det vi ser att Microsoft gör med sina Copilot-datorer, det kan faktiskt ha en bra fördel när det kommer till att skydda konfidentialiteten i det vi behandlar, för att vi gör behandlingen lokalt. Och jag tänkte därför lyfta dels några exempel på traditionell lokal behandling av data och dels två stycken nyheter som handlar om AI som gör någonting med vår data på vår dator eller på vår telefon på ett sätt som kanske, eller rättare sagt bevisligen, vissa har dragit förhastade och felaktiga slutsatser kring. Där det faktiskt är bättre. Vad är det här? Goda nyheter på en fredagsmorgon i Bli säker-podden. Det är ni inte vana vid. Okej. Men i alla fall, förra veckan då pratade vi om DeepSeek i molnet eller på datorn och skillnaden på det. Ett annat exempel på en AI-tjänst som vi har nämnt tidigare som antingen kan köras i molnet eller på datorn är Proton Scribe. Alltså Proton Mails verktyg för att du ska kunna få hjälp att sammanfatta mail, skriva om mail eller förbättra mail. Och där kan du välja antingen köra med hjälp av Protons servrar och då skickar du informationen till Proton, eller lokalt på datorn. Då lämnar informationen inte din dator. Det förutsätter att du har en kompatibel dator och det förutsätter att du har en kompatibel webbläsare. Sen så har vi då två stycken nyheter som vi ska gå igenom där AI gör någonting lokalt på datorn respektive mobiltelefonen för att stärka vår cybersäkerhet. När jag sa att du skulle byta till Vivaldi så var du lite tveksam där. Kan du tänka dig att byta till Microsoft Edge istället?
Ja, den ligger väl där någonstans på datorn, tror jag.
Ja, för Microsoft Edge har ju många funktioner som finns i Google Chrome. Det baseras ju på Google Chromium. Microsoft har plockat bort några och lagt dit några nya. Och det senaste som de har lagt dit, det är en funktion för scareware-varningar. Scareware, det är ju såna här bedrägeriförsök där angripare påstår att din dator har blivit infekterad. Men den har i själva verket inte blivit det. Du får kanske upp en liten annons på en sida där det står din dator har just nu 2000 virus, klicka här för att plocka bort dem. Den typen av varningar. Och Microsoft vill råda bot på det. Ett sätt som de har försökt att råda bot på det genom åren, det är med Microsoft Smart Screen som är det inbyggda surfskyddet i Microsoft Edge. I Google Chrome, Mozilla Firefox och Apple Safari så har du Google Safe Browsing som är en motsvarighet. Men båda de bygger på att webbläsaren blockerar åtkomst till webbsidorna helt och hållet. Problemet är att på grund av till exempel annonsnätverk så kan ju såna här scareware-annonser dyka upp på helt legitima webbplatser. Och då blockerar inte surfskydden det. Men med hjälp av artificiell intelligens tänker nu Microsoft försöka åtgärda det. Microsoft skriver att de nu i den senaste versionen av Microsoft Edge har lagt till en funktion som kan blockera såna här sidor som till exempel smäller upp en hel skärm med en stor varning där det står att du måste ringa ett supportnummer för att omedelbart få hjälp med din infekterade dator. De kan detektera den typen av innehåll och varna dig för det så att du får reda på att ja, men det här är ett försök att lura dig. Och nu vet jag, Peter, du hade inte gått på det, men vi har många här i samhället som hade kunnat gå på en sådan sak. Bevisligen funkar det eftersom bedragarna fortsätter med det här. Så någon går på de här varningarna om att de måste ringa en supportlinje för att få hjälp, även om det i själva verket bara är en illvillig annons. Microsoft skriver så här gällande den här nya funktionen, citat fritt översatt från engelska till svenska. Scareware-blockeraren använder en maskininlärningsmodell som körs på den lokala datorn. Modellen använder datorseende för att jämföra helskärmsidor med tusentals exempel på bedrägerier som den bedrägeribekämpande communityn har delat med oss. Modellen körs lokalt utan att spara eller skicka bilder till molnet. Slutcitat. Och det där lokalt, det är precis det som jag vill komma åt igen. Här har vi nu alltså en ny funktion i Microsoft Edge, och det kommer inte hända ofta att jag pratar gott om Microsoft Edge, men nu gör jag det. Som kan, utan att avslöja någonting för Microsoft, detektera försök till bedrägeri och visa en varning för användaren istället för att användaren ser bedrägeriförsöket. Det här tycker jag är ett bra exempel på hur man kan använda artificiell intelligens lokalt på datorn, integritetsvärnande, för att stärka cybersäkerheten. Kanske inte för tekniknördar. Jag tror inte att det är många som lyssnar på Bli säker-podden som har nytta av det här. Men för stora vida allmänheten så kan det här förhoppningsvis göra att färre personer luras av den typen av bedrägeri. Sen är det självfallet så att när du har sett den här varningen, du har fått upp varningen och sett vad som står, då kan du välja att rapportera det till Microsoft. Då skickas information till Microsoft, men inte förrän du väljer att rapportera ett exempel på ett bedrägeriförsök. Den här funktionen är tillgänglig i Microsoft Edge för Windows nu. Du kan slå på den från säkerhetsinställningarna i Microsoft Edge. Jag kollade i min Mac OS-version av Microsoft Edge och där fanns den inte. Så vi får se om den dyker upp för Mac-användare också. Men för Windows-användare så är den tillgänglig nu. Och ni som har vänner som ni tror att kan vara i riskzonen, passa på att slå på den, för bevisligen är det en integritetsvärnande, säkerhetsstärkande funktion.
Ja.
Och det är faktiskt nästa sak vi ska prata om också. Men det vill inte Tuta låtsas om. Vet du vilka Tuta är?
Ja, delvis. Men jag kan bara, jag måste få ut mig. Man kan säga att de tutar i varnings...
Ja, de tutar i varningstutan, men ja, de ropar också vargen kommer.
Det gör de.
För vi har pratat om Tuta flera gånger tidigare, då har jag poängterat att det är en bra e-posttjänst. Nu börjar jag oroa mig för att jag har sagt det, men det är fortfarande en bra e-posttjänst i sig. Men jag börjar få väldigt svårt för deras marknadsföring. Dels historiskt har jag pratat om att de säger att de kan skicka totalstreckskrypterade mejl, medan de i själva verket inte stödjer totalstreckskrypterade mejl, de stödjer bara totalstreckskrypterade meddelanden mellan Tuta-användare. Och nu, i slutet av förra veckan, då la de ut ett inlägg på bland annat Mastodon där de sågar en ny funktion i Android på helt felaktiga grunder. De tutade ut, för det heter ju tuta på Mastodon, de tutade ut att breaking, Google kommer snart att installera en app kallad Android System Safety Core. De säger att det är en säkerhetsåtgärd för att skydda din personliga integritet, men i själva verket handlar det om klientsidescanning. Vi vet alla att klientsidescanning är dålig. Avinstallera appen på din Android-enhet.
Ja, eller inte.
Ja. Liksom, Tuta har ju bevisligen inte brytt sig om att kolla vad det här egentligen är. Kollar vi vad som Google skriver om den här nya Android System Safety Core-appen som rullar ut automatiskt till Android-användare, då säger de att den används för varningar för känsligt innehåll. Och vad är det då? Jo, i höstas, då berättade Google att de tänkte lägga till en funktion som de kallar just Sensitive Content Warnings eller varningar för känsligt innehåll. Och det här är en funktion som påminner väldigt mycket om en funktion som redan finns i iPhone. För i iPhone så kan du ju slå på så att om du är ett barn under upp till 17 år så kan du få varningar ifall du tar emot eller försöker skicka något material som ser ut som naket material. Minns du när vi pratade om Apples förslag att införa massövervakning i iCloud och på iPhone?
Yes.
Då sa jag att det här är vansinnigt, det finns bara en del av det här förslaget som är bra. Därefter så drog Apple tillbaka de vansinniga delarna av förslaget, men de behöll den där delen, den sista delen, nämligen möjligheten att på enheten varna ifall ett barn tar emot eller skickar meddelanden som kan innehålla naket material. Och det är en funktion som garanterat har feldetekterat många gånger naket innehåll som inte alls är problematiskt. Men det orsakar ingen skada. För att det är bara skanning som görs lokalt på enheten och beroende på användarens ålder så kommer det antingen bara varna användaren i sig eller så kommer det varna både användaren och användarens föräldrar eller vårdnadshavare. Om användaren väljer att gå förbi det. Vi har gjort ett inslag om det här tidigare och vi lägger en länk till det i våra show notes. Och nu så kommer Google med samma åtgärd. Och det här är inte någonting som jag vill varna för. Det här är någonting som jag vill välkomna. Jag tror inte att någon lyssnare av Bli säker-podden har missat min kritik mot massövervakningsförslag. Om ni har gjort det så är det här första avsnittet ni lyssnar på. Välkomna som lyssnare till Bli säker-podden. Och jag tror också att de flesta har uppfattat att jag har haft viss kritik mot Google genom åren. Så att tro att jag är någon typ av Google- och övervakningsfanboy för det jag säger nu är helt orimligt. Jag vill lyfta det här, den här åtgärden just för att det här är den typ av åtgärd vi behöver om vi vill få bukt med problemet med digitala övergrepp på barn på riktigt. Alltså inte bara säga att vi vill det för att införa någon typ av massövervakning utan för att faktiskt åtgärda delar av problemet med barnövergrepp. Den funktion som Google nu börjar rulla ut genom den här nya appen beskriver Google på det här sättet. Citat fritt översatt till svenska. Varningar för känsligt innehåll är en valfri funktion som blurrar bilder som kan innehålla nakenhet innan de visas och varnar med ett hastighetshinder som innehåller hjälpresurser och olika alternativ inklusive ett val för att se innehållet. När funktionen är aktiverad och en bild som kan innehålla nakenhet är på väg att skickas eller vidarebefordras skapar funktionen också ett varningshinder för att påminna användarna om riskerna med att skicka nakenbilder och förhindra oavsiktliga delningar. Slut på fritt översatt citat. Och då är ju stora frågan, hur funkar det här? Och eftersom vi pratar om lokala AI-lösningar så har vi också ett glädjande besked att ge där. Google förklarar, citatfritt översatt. Allt detta sker lokalt på enheten för att skydda din personliga integritet och bevara totalstreckskrypterade meddelanden privata för enbart avsändare och mottagare. Varningar för känsligt innehåll ger inte Google åtkomst till innehållet i dina bilder och Google får inte heller reda på att nakenhet kan ha upptäckts. Slut, citat. Och det är ju just det där kan ha upptäckts. Det här kommer detektera fel jättemånga gånger. Och ingen skada är skedd. För det är ingenting som läcker. Det är ju det här problemet med massövervakningsförslaget Chatkontroll 2.0. Det är ju att data läcker någonstans. Här sker allting lokalt utan att någonting läcker. Och det kan förhoppningsvis rädda flera barn från att råka skicka nakenbilder på sig själva. Det som jag hoppas är att Google ser till att det här blir en funktion som även andra appar på Android kan dra nytta av. Och att de kollar på möjligheten att bygga en liknande vårdnadshavarvarning som den som Apple redan erbjuder. För att hjälpa barn att förstå vad det eventuellt är som de håller på att utsättas för. Sen har vi ju då de här den riktigt integritetsvärnande versionen av Android, Graphene OS, som jag har pratat gott om många gånger, även om de har blockat mig på Mastodon.
Där kom det.
Man får inte blocka mig, det är oförskämt. Men i alla fall,
det är det faktiskt.
Ja, de har valt att inte inkludera den här nya appen i Graphene OS. Och det skulle ju kunna få konspirationsteoretiker att tänka, okej, så det här är problematiskt. Men nej, de ser faktiskt inga problem med den här appen, men eftersom den inte har öppen källkod så väljer de att inte inkludera den. Och det förstår jag mycket väl, för det är ju som vi pratat om väldigt många gånger, det här med tillitsribban. Om du inte litar på att det som Google säger stämmer, då kan du inte använda Googles tjänster. Framförallt inte när det kommer till de delar som inte har öppen källkod, där det inte går att granska hur koden ser ut på något enkelt sätt. Så Graphene OS, de poängterar att de inte ser något problem med den här typen av detektering, men eftersom det inte är öppen källkod så väljer de inte att inkludera den. Men för de som kör vanliga versionen av Android, Googles version av Android, så kommer den här rulla ut till deras mobiler. Den släpps för Android 9 och senare. Så där, mina damer och herrar. Har ni dels ett slag på fingrarna för tuta som tutar i tutan, helt felaktigt. Och dels två exempel på hur vi kan använda artificiell intelligens lokalt på våra enheter för att stärka den personliga integriteten och att dessutom värna om konfidentialiteten på det innehåll som vi bearbetar på våra datorer och mobiler. Det som jag skulle vilja bara summera det hela med, det är väl leta efter det här med lokalt. Alltså lokala lösningar är säkrare lösningar än molnbaserade lösningar. Så när du ser att det kommer nya funktioner, leta efter om det är lokalt. För att om det är lokalt, då är det troligtvis en ännu säkrare och ännu bättre lösning än de molnbaserade. Bättre kanske inte ska säga, för att det krävs ganska mycket för att driva runt avancerade AI-lösningar på datorn. Men säkrare lösningar i alla fall, där du kan känna dig trygg med att din information inte lämnar din dator eller din mobil. Och om du vill fortsätta att bli lite tryggare för varje vecka som går, då tycker jag att du ska se till att det dyker ner någonting automatiskt på din dator eller mobil. Till exempel ett nytt avsnitt av Bli säker-podden, eller faktiskt bara just ett nytt avsnitt av Bli säker-podden. För det kommer redan nästa vecka när vi är tillbaka med podden som gör dig lite säkrare för varje vecka som går. Tack så mycket för att du har lyssnat.